Det här är en svenska ylepodd.
Att på något sätt väldigt så här instrumentell inställning till sex på något sätt, och att på något sätt hoppa över vissa sådana här steg som kanske liksom skulle vara helt bra bara för att ha liksom så här mera så här skön mänsklig kommunikation.
Du lyssnar på Svenska Yle-podcasten Regnbågsmänniskor. I det här avsnittet får du träffa Rå Petas. Mitt namn är Mi Vigelius.
Ja, jag heter Rå Petas. Jag är byråkrat, vad man vill säga nu för tiden. Jag har en lång bakgrund i allt möjligt. Jag har vuxit upp i Borgå, men gick gymnasiet i Helsingfors. Har varit internationell queer-aktivist och bott och jobbat i Köpenhamn. Men nu bor och jobbar jag i Stockholm för svenska staten, kan tänka er. Det hade inte jag tänkt mig för 10 år sedan, men att där är jag hamnat nu.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.
Precis, MUCF. Det är en statlig myndighet som jobbar med ungdomspolitiken och politiken för det civilsamhället i Sverige. Själv så jobbar jag inom de områdena då med jämställdhets- och hbtq-frågor. Håller utbildningsdagar och går på många möten och skriver många mejl som det hör till det här med att vara statlig tjänsteman. Men att jättekul och jättegivande. Och det var också det orsaken därför jag flyttade till Sverige. Att jag blev erbjuden det här jobbet i början av 2018 och flyttade dit i februari.
Första gången vi träffas sker det i Helsingfors botaniska trädgård. Det är en gassande solig dag mitt i sommaren 2018 och vi sitter ute utanför det stora växthuset.
Jag är 31 år gammal, född 87. Jag har liksom att min barndom var väl ganska perus så att säga. Att, mamma, pappa och 2 barn, egna hemshus i Borgå. Jag är ganska mycket ute i skärgården som barn på somrarna, vilket var jätteskönt och jag tror att det gav mig jättemycket. Vi var med i Håll skärgården ren-föreningen och fick från barnsben då just, ja men man ska inte skräpa ner och städa upp efter sig och vara ute i naturen, njuta av den och uppskatta den för vad den är. Så jag tror att det liksom också påverkar min syn. Personligt ansvar för sin omgivning. Och just i tonåren så aktiverade jag mig i Natur och Miljö, finlandssvensk miljöorganisation, och för att jag då kände att, ja, men att det finns mycket som skulle kunna göras bättre. Men sen så skiftade mitt engagemang mer till samhällsfrågor, just mänskliga rättigheter, hbtq-frågor, jämställdhet, och det är det som jag då liksom också blivit min professionella bana, både just i Finland och internationellt. Jag säger nu väl själv att jag är en sån här icke-binär queer-person, att vilket då för mig betyder att jag identifierar mig inte inom det här man-kvinna-uppdelningen, och att min sexualitet är då inte liksom så här hetero. Samtidigt så blir det att om man då inte liksom identifierar sig som något visst kön, så liksom vad betyder det då att vara hetero eller homo eller bisexuell liksom, för att det är ju hela de här orden att vara attraherad av andra kön eller samma kön. Så att om jag skulle säga att jag är icke-binär och hetero, skulle det betyda att jag är attraherad av alla som då identifierar sig som ett liksom man eller kvinna. Det blir en soppa när man börjar sen gå in i de här orden. Så att icke-binär och queer brukar jag tycka att fungerar tillräckligt bra åtminstone. Just att jag använder hen som pronomen och jag är icke-binär för mig, eller just för mig så är det då att jag identifierar mig som man eller kvinna, men att det finns ju massvis med olika sätt att vara icke-binär på och leva ut, att man kanske då använder både han och hon, eller så använder man henne eller något annat pronomen eller det, eller så att det finns ju inte någon viss mall, och därför blir det ju liksom också lite problematiskt om man då talar med en person och säger, kan du berätta, vad är det här nu? Vad betyder det att vara icke-binär? Vad betyder det att vara queer? Vad betyder det att vara bisexuell? Vad betyder det att vara homosexuell? om man skulle tala med många olika icke-binära personer så skulle det säkert komma ganska olika förståelser av vad det innebär och också olika uttryck vad gäller just att hur man då uttrycker ett kön, och det är ju det liksom som syns mest, att just att ens identitet behöver ju nödvändigtvis inte ens synas, och liksom ens kropp, så det är liksom, det vet man ju inte heller liksom vad man har för kromosomer eller hormonnivåer eller vad man råkar ha för könsorgan och så, att det är ju liksom just det här hur man uttrycker det, och där blir det ju att jag menar att de får använda smink eller vad för slags kläder de använder och vad har de för färg och så vidare, och vad är det för slags skor de har på sig, vad har de för smycken eller har de smycken överhuvudtaget, att det är ju det som syns. Och just att själv så är nu ganska så här maskulin överlag i mitt uttryck och uppfattas ju då också som man av de flesta. Men att samtidigt så just de icke-binära så kanske man då både väldigt uttrycker sig väldigt maskulint och feminint eller väldigt androgynt. Och ja, det är ju också kul att leka med hela den grejen. Man behöver ju inte liksom fastna i något visst bara för att man gjort det en gång.
Betyder det att du känner dig som allt på något sätt? Du kan gå in i många olika facetter så att säga av det här med vad vi nu uppfattar som könslikt.
Nej, liksom inte har jag heller något behov av det personligen. Liksom att, för mig så handlar det mycket om att försöka, eller liksom just att jag vill inte befatta mig med det mesta av det där. För jag tycker att det är liksom mycket som är problematiskt liksom. Ja, men det finns jättemycket som är fint och bra i maskulinitet och jättemycket som är fint och bra i femininitet. Men att det att man då har de alla möjliga förväntningarna om att vara liksom det ena och det andra, så det är liksom känner sig, nej men att det mår inte jag personligen bra av. Liksom att nej men att gör det min grej. Och så liksom får man se vad det råkar vara.
Men vad är din grej?
Alltså jag tvekar lite nu för att jag det här, eller just det som vi skrev om på Facebook, att skulle ogärna att det här skulle jättemycket fokus på just att jag som HBTQ-person, för det är just det som att, ja men att jag kan ju komma med min uppfattning och min berättelse, men att samtidigt så är det ju att det att någon råkar vara icke-binär eller queer eller lesbisk eller vad som helst. Så det är bara en del av ens identitet. Och att det är ju ganska talande för just de normer som finns i samhället. Att det är det liksom som ska vara det mest utmärkande för en person och liksom mest intressanta. Att nu ska vi gräva i den här frågan och berätta nu hur det är liksom att vara så här annorlunda. För det är det som det blir liksom med den här typen av diskussioner. Att, samtidigt som det är bra att ha liksom diskussioner om just de här normerna, och då kan olika folks erfarenheter och berättelser vara väldigt bra för att då öppna upp att ja, men alla känner inte liksom som du och du och du eller jag känner. Att, ja, det finns väldigt många olika sätt att vara människa på, för det är det som det handlar om. Och att det inte ska värderas olika. Att du är inte liksom en sämre människa för att du är feminin, oberoende av om du är man, kvinna eller icke-binär eller transperson, och du är inte bättre för att du är maskulin. Samtidigt som det är ju så att maskulina egenskaper värderas ju högre. Det är ju liksom bland annat därför som kvinnodominerade yrken är sämre betalda, och det är ju orättvist. Men ja, men just att man då bryta emot de här normerna, så det behöver inte vara det mest viktiga. Och det känns som att jag inte nödvändigtvis heller vill liksom bidra, men på något sätt mera till liksom den typen av berättelser, att oj, nu ska vi få höra på den här smaskiga historien om hur det är att vara liksom en normbrytare. För att det, liksom, det intresserar inte mig personligen så hemskt mycket att dela med mig av sånt.
Men när du säger smaskiga, så vad är det som är smaskigt i det?
Ja, men det är ju det liksom att det blir en slags exotifiering. Att folk vill höra liksom så här, ah, men du är annorlunda, hur då? Och det är just att bra att få liksom vidga vyer, men att det finns olika sätt att göra det på. Och det är att liksom någon väs ut som intressant bara för att de liksom råkar vara en HBTQ-person, så jag menar att så kanske ibland kan det vara relevant, men att jag är ändå liksom skeptisk till hur ofta det är relevant just nu, eller liksom att det skulle kanske vara mer intressant just att om man ska tala om just att normer om kön till exempel, att hur liksom lever du ut dem, att liksom att tala om en normperson liksom, att har de faktiskt ens reflekterat över att varför väljer du de där kläderna på morgonen före du går upp på jobbet, och liksom att hur är du när du då liksom är på din dating app på din telefon och då ska försöka få kontakt med någon, att på vilket sätt kommunicerar du och vad är den där dynamiken där och sånt, att det är ju, för det är ju det att alla berörs av heteronormen och normer om just kön och sexualitet, att det är ju bara det att normerna märks egentligen bara då när någon bryter emot dem. Och just man kan ju själv känna liksom bara det att om man då står där vid sitt klädskåp på morgonen och är så här, men nu ska jag ha Filis att ta på mig med den här, men så just det att man tvekar, att då blir det kanske att men är det här nu liksom att om jag tar på mig den här skjortan, tar sig då på allvar? Eller är den här för tråkig? Eller är den här för rolig? Liksom, vad är det som jag nu signalerar med den här? Och det är ju någonting som vi alla känner av säkert. Och då blir det intressant, men är det här nu då att om jag tar på den här och den är väldigt urringad, kommer folk att uppfatta mig som liksom någon så här sexig slampa på jobbet? Eller liksom att om jag har på det här så kommer folk då uppfatta mig som att att det här är liksom en passlig outfit för liksom en mellanchef på det här företaget. Att det är ju väldigt påtagligt de här, men att folk kanske inte är liksom helt medvetna om det liksom där i stunden, att vad är det som det handlar om? Det handlar om normer, det handlar om makt och det handlar om rörelseutrymme. Och då just att jag som en HBTQ-person så krockar jag emot de här normerna mera än många andra. Och det är ju liksom att borde jag då på något sätt bryter mot normer mer tydligt så att folk då skulle komma ihåg på jobbet då, att så hen använder ju just då hen, att inte han, att om jag då liksom är jätte på något sätt perusmaskulin så är det då liksom gör jag mig en björntjänst. Det blir ju liksom sådana typer av lustiga situationer som kan vara relevanta, men att vi berörs ju alla av de här frågorna på olika sätt.
Det du har på dig här idag är en väldigt färggrann fin skjorta. Hade du några funderingar i morse när du klädde på dig?
Ja, mest var det liksom att jag kände att jag ville ha på mig den här. Jag hade egentligen glömt att jag hade den, men sen så när jag rotade i mitt gamla klädskap hos mina föräldrar så sa jag, oj, men ser du, den här fanns ju ännu kvar. Och alltså den här är ju väl i princip en så här 80-tals mommoskjorta, får man väl säga. Men att jag använder kanske mer färger än många andra, samtidigt som jag tycker att det är också så här cool och snyggt att vara liksom helt enfärgad i någon mörk färg. Mest är det att jag då övar mig själv i att vara medveten, men vad vill jag? Och om jag då liksom just tvekar, så varför tvekar jag? Och är det då liksom, behöver jag faktiskt göra det? Och just med det här på tal om att ta ansvar, så just att på samma sätt som jag då upplever att alla har ju ett ansvar liksom att värna om miljön och naturen, att man gärna kan plocka upp andra skräp om man då ser något sånt, så tycker jag också att vi har ju alla ett ansvar vad gäller just normer. Och då blir det allt från att visa då stöd till folk som bryter mot normen, eller att när man märker just att någon, till exempel att en kvinnlig kollega så liksom att hon inte får liksom plats på ett möte, eller liksom att folk inte har vad hon säger på allvar, liksom att aktivt ge liksom plats till henne, eller liksom att som Sara sa här för 5 minuter sen, så liksom jag tycker att det var jättebra.
Men den fråga du ställde här när det gällde till exempel att hur man beter sig på en dating app, vad har du kommit till där?
Alltså det verkar ju vara ganska olika beroende på eller liksom just var i heteronormen då man placerar sig, att om det är då liksom så här män och kvinnor som då interagerar, eller om det är liksom då så här män och män eller kvinnor och kvinnor eller liksom queers och icke-binära eller hur som helst, så att det verkar ju ändå vara ganska olika dynamiker på gott och ont. Och jag kan ju inte jag har inte erfarenhet av just det heteroskenen så att säga, men att ja, men liksom att man bara tänker på just att i sådana här sammanhang, så här MSM, män som har sex med män sammanhang, så där är sex och kroppar på något sätt väldigt mindre tabubelagda eller mer avdramatiserade än om kanske i många andra sammanhang. Men det är ju också liksom bra, för det tycker jag att det finns ju absolut ingenting fel i sex och kroppar och nakenbilder och sånt, så länge det då finns ett samtycke där och respekt. Jag tycker ju liksom helt konstigt hela den tanken överlag, liksom att någon skulle vilja ha sex med någon om det är inte väldigt tydligt att båda vill. Men att så är det ju inte kanske för alla. Jag liksom bara utgår ifrån att ja, men att nu är vi nu här och då vill man väl. Eller liksom sen att man fokuserar på sin egen njutning. Det är ju många som gör så också. Jag liksom, om man nu liksom ska snala om ja, men vem jag liksom attraherar, jag är nu inte attraherad av sådana människor, det kan man ju säga. Liksom, så pass mycket koll ska man nu ändå ha. Och det är kanske det att det kan ju bli liksom dras till en spets som att på något sätt väldigt så här instrumentell inställning till sex på något sätt, och att på något sätt hoppa över vissa sådana här steg som kanske liksom skulle vara helt bra bara för att ha liksom så här mera så här skön mänsklig kommunikation, samtidigt som att nu är det också i hetero-appar att liksom ja, men män som skickar dick pics utan att fråga om de då önskar det, och då blir det ju också att det är ju då inte nödvändigtvis en fråga om sex utan det är en fråga om makt. Jag tar mig makten att liksom skicka de här bilderna till dig utan att bry mig om du vill ha dem eller inte. Och det är liksom någonting som är gemensamt och säkert på alla liksom sådana dating-grejer där män förekommer. Men att det på något sätt mer normaliserat i just den här män som har sex med män sammanhang. Och just att det kan vara bra och dåligt liksom. Det verkar som att när jag då också har frågat runt, ja, men liksom reagerar inte folk på det här? Och då säger att nej, liksom inte behöver man svara om man inte vill, eller ja, men det kan ju kul liksom att ha liksom få en till bild till sin samling på dick pics. Men att det är ju nog från just ett sådant här jämställdhets- och feministiskt perspektiv, så tycker jag att det finns problematiska aspekter. samtycke, få det först.
Men har det ändå inte förändrats redan ganska så mycket med hur vi ser på normerna?
Jag tror att det är ganska annat att vara 13 år gammal nu i Finland än vad det var för 20 år sedan. Men att nu är det ju fortfarande så att de här normerna finns ju kvar. Om du är en normbrytare på något sätt så kan det ju finnas, eller finns det ju ofta olika saker här, det som man kan kalla så här mikroaggressioner varje dag, bara liksom av att någon använder fel pronomen eller ifrågasättande blickar för liksom på grund av vad du har på dig eller vad du sysslar med, eller att du då går omkring på stan med då en partner som råkar vara av något kön som man inte förvänta sig, till exempel. Att det är ju mycket sånt som händer hela tiden, också just i Norden.
Det är när du nu då bor i Sverige och dina erfarenheter från Köpenhamn, och ser du skillnader när det gäller inställningarna och hur man lever i de här olika nordiska länderna jämfört med Finland?
Det har varit jättekul och spännande faktiskt, för att då här under de senaste 3 åren så har jag bott i 3 nordiska huvudstäder. var lite förvånad när jag flyttade till Köpenhamn, för jag tänkte liksom, jag menar att, eller det är väldigt typiskt finskt att jag tror att, ja, men Finland är alltid efter i allting jämfört med de andra nordiska länderna, men att min uppfattning av Danmark är ändå att, ja, men de är lite efter, både vad det var när det kommer till jämställdhet, men också när det kommer till just att mångfalden av kön och liksom så här queerfrågor liksom, alltså alla tre länder är ju liksom cool och bra, och liksom just att, ja, men att om du då är en HBTQ-person så liksom go for it liksom, att det är ju bra i alla tre, men att, att, ja, men att i Danmark så är det kanske minst liksom så att man är mån om att ta andra i beaktande, om man ska liksom säga det så. Det låter kanske lite, lite brutalt, men att, nej, men det är liksom att det är lite mer att, ah, men att vad ska man nu gnälla, och liksom, vad ska man nu vara så politiskt korrekt, och vad ska man nu det ena och det andra. Och det kan ju också vara helt hälsosamt, att Sverige är ju sen då i andra änden, att det är viktigast med politisk korrekthet och att, att vara inkluderande och måna om att, ja, men att alla ska synas och alla ska höras, alla ska känna sig respekterade och välkomna. Och det är jätte, jätteviktigt. Finland blir ju sen där någonstans mitt emellan. Men att det är ju nog, det märks ju nog att, att jämställdhet, HBTQ-frågor och mänskliga rättigheter och sånt där, men det prioriteras ju mest i Sverige av dessa tre länder, Finland, Sverige och Danmark. Och ja, men det är också en av orsakerna för jag är där. Inte i första hand liksom just för mig personligen, liksom, ja, men att här känner jag mig liksom trygg och bra, utan det är också en fråga om helt jobb. Jag jobbar ju i liksom den branschen, och det finns så mycket mer möjligheter där. Att jämställdhet prioriteras ju inte av den finska regeringen till exempel. HBTQ-frågor är också typ liksom osynliga på en politisk nivå, känns det som. Finland är ett jämställt land, punkt, typ. Att sånt syns ju. I mean, ser du, det tycks liksom slå hårdast till mot ensamstående kvinnor i just kvinnodominerade branscher. Nå, voj voj. Att det är ju liksom lite beklämmande. Jag tycker att sånt är ju väldigt viktigt just med tanke på samhället. Ja, men vad är det för signaler som skickas ut till invånarna?
Är du inte upptagen av HBTQ-frågor och ditt arbete och så? Vad fyller ditt liv?
När jag försöker liksom hålla mig själv liksom frisk och välmående, och det är ju då liksom på alla plan, liksom, det är ju inte bara fysiskt, utan ja, men liksom, vad mår man bra av känslomässigt, vad mår man bra av liksom psykologiskt och så. Och liksom, samtidigt det är ju väldigt, går ju mycket ihop med varandra. Att jag märker liksom, ja, men att om jag då rör på mig, så ja, men då mår jag bättre på alla sätt. Och att då, ja, liksom träna på några olika sätt och försöka komma över liksom de fysiska krämpor som kommer med åldern, har jag märkt. Och sånt, men att just att då när jag nu bodde i Finland så sjöng jag mycket karaoke och mådde väldigt bra av det. Liksom, ja, men liksom, jag tycker om att sjunga, jag älskar att sjunga. Och det är ju inte heller någonting som är så, ja, men liksom att sjunga. Det kan man, ja, men såklart man kan sjunga med till musik hemma eller liksom sjunga i duschen, men det är ju inte riktigt samma som att sjunga till musik som på något sätt spelas för en själv. Och det är ju inte liksom så lätt att få sånt, förutom då just i karaoke eller om man då har något liksom eget system hemma, men att det tycker jag inte att det är så jättespännande. Men att karaoke, det är ju en väldigt finsk grej, att det finns ju inte på samma sätt i Danmark och Sverige, så det är ju liksom fallit bort ganska mycket. Så nu har jag liksom då ett så här personligt projekt att försöka identifiera vettiga karaokebarer i Stockholm och få lite rutin på att gå dit. Jag tänker, ja, för att det mår jag bra av, det tycker jag är jättekul.
Men du sjunger i duschen också?
Ja, alltså faktiskt inte så mycket. Jag brukar liksom, jag är ju skallig nu för tiden, så det brukar liksom hoj haj så är jag färdig och sen liksom. Men då är det ju blivit att, ja, men att om jag då inte kan uttrycka mig via mitt hår så måste jag uttrycka mig på andra sätt. Så jag skaffade mina första tatueringar och sen har jag också skaffat en sån här nersring, liksom just en septum piercing och så. liksom det blir att söka efter andra sätt att smycka sig själv, så att säga, eller uttrycka olika saker. Just att i mina första tatueringar så var det på något sätt, oj, men hur ska jag uttrycka något inre jag som jag liksom har kommit över för liksom. Att det är väldigt typiskt när man skaffar sin första tatuering, att ja, men det måste visa vem jag är. Och nu blir det mer att, okay, men att nu har jag några tatueringar och de är snygga, vad kan jag liksom ha då som liksom bygger på det, att liksom bli som en så här permanent accessoar nästan. Så att ja, men nu i augusti så ska jag skaffa en till tatuering. Ja, det har ju blivit så här just att igen med att jag då försöker leva miljövänligt och inte vara så belastande. Så jag menar, att vad lägger jag mina pengar på? Jag lägger mina pengar på hyra, mat och tatueringar. Det är typ det som liksom, nu för tiden. Att, ja, jag åker inte på solsemester utan jag tatuerar mig istället. Och det är väl kanske helt bra.
Du har lyssnat på Svenska Yle-podcasten Regnbågsmänniskor. I det här avsnittet var det Rå Petas som delar med sig av sitt liv. För ljuddesignen stod Jyrki Häyrinen. Producent var Staffan von Martens. Mitt namn är Mi Wegelius.